Hej på er. Roligt att få vara här igen. Beatrice heter alltså jag och jag är från Rumskulla från början. Nu bor jag och min man Christian och vår son Josia utanför Nässjö. Och där är vi också med i en församlingsplantering, vilket är väldigt roligt och väldigt spännande. Och så får jag vara här och predika och dela någonting som jag hoppas ska få tala till dig. Och min bön är att vara känslig och lyhörd för vad det är som ploppar upp för dig när jag talar. Det kanske inte är min främsta poäng som Gud vill liksom trycka på hos dig. Han kanske vill ge dig något annat. Men var lyhörd för det. För Gud vill tala till dig direkt, inte bara genom mig, även om han gör det också. Vi ska läsa ifrån Johannes evangeliet kapitel 14 och nu de första 14 verserna. Jag tror att de kom upp på skärmen där också så att ni hänger med. Det är Jesus som håller ett tal här och det börjar han så här. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara det jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader. Och ni känner honom redan nu, och ni har sett honom. Filippos sa, Herre, visa oss fadern, det är nog för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit tillsammans med er. Och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga, visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern, fadern är i mig? De ord jag säger er, de talar jag inte av mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i fadern och fadern är i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannerligen, jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Ty jag går till fadern, och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. När vi kommer in i den här texten så har Jesus tvättat lärjungarnas fötter. De har delat det som vi kallar påskmåltiden. Han har berättat om sin kommande död. Och Judas han har lämnat för att förråda Jesus. Och efter det så börjar Jesus det här långa talet som sträcker sig över kapitel 14, 15, 16, 17. Ett avskedstal till lärjungarna för att uppmuntra dem och utrusta dem för den tid som kommer. Och som väntar både innan och efter han ger sitt liv på korset. Och Jesus, han är ju inte rädd för att provocera. Flera gånger tidigare i Johannes evangeliet så har det kommit, när han talar till judar som nyligen har kommit till tro på honom, så gör han det på ett sätt som gör att de antingen vill lämna honom eller plocka upp stenar och kasta på honom. Varför gör man det? Varför talar han på ett sånt sätt till människor som nyss har kommit till tro på honom? Ja, det är inte så för mig att jag vill plocka upp stenar och kasta på Jesus, men jag blir också lite provocerad av honom. Och det blir jag av ett av kanske de mest liksom citerade verserna från evangelierna. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Och jag känner, men Jesus, hallå. Hur ska jag inte kunna känna oro? På riktigt. Hur ska jag inte kunna känna oro? Hur ska jag undvika att fundera på och känna hopplöshet kring klimatförändringar? Hur ska jag hålla borta oron över min vän som uttrycker sig finnas i en bottenlös avgrund av mörker? Hur ska jag inte känna ängslan över ekonomin när det är tajt och vi alla vet vad som händer med priserna? Hur, Jesus, vill jag fråga. Hur ska jag hålla de känslorna borta ifrån mig? För när jag läser den här versen så låter det lite som att, nej, men känn ingen oro. Det går bra. Det borde vara lätt. Bara välj att inte känna oro för något. Och så kanske jag läser vidare lite för snabbt i min upprördhet över att jag tycker att Jesus får det att låta så lätt och så självklart. Och glömmer att stanna upp och ta fasta på de orden som man faktiskt säger precis efteråt. Och som är svaret på min hur-fråga. När Jesus säger tro på Gud och tro på mig. Tro. Tro är att sätta tillit till att Jesus kommer vara närvarande även i mina eventuella barnbarns liv, oavsett omständigheter. Att sätta min tillit dit mer än att världspolitiken ska lösa klimathotets, det akuta klimathotet innan det är för sent. Och tro är att vila i att Jesus är närvarande i min väns smärta och delar den med henne och har en ljusning och har ett hopp som vi inte ser. Tro är att förtrösta på att Jesus är vår främsta försörjare när jag inte vet hur långt pengarna räcker den här månaden. Och Jesus säger de här orden till lärjungarna efter han har berättat att han ska lämna dem. Han har vandrat med dem, de har vandrat med honom i flera år. Och så säger han, men jag ska dö. Ni kommer förneka mig. Alltså vilket kaos i deras tankar, tänker jag. De är troligtvis högst förvirrade och kanske rädda. Vad händer nu? Vad säger han? Vad menar han med det här? Ska han lämna oss ensamma? Vad händer då? Så mycket frågor. Och så bara säger han inte detta, utan grammatiken i den grekiska grundtexten avslöjar att det faktiskt är en befallning. Känn ingen oro. Tro på Gud. Det är min befallning till er. Tro på Gud och tro på mig. Istället. Och när det är svårt för dig, om du är som jag, så oroar du dig. Jag gör det lite för lätt. Och jag tror att många av oss gör det för större och mindre saker. Och när det är svårt för dig att sluta oroa dig, så tänk inte att du ska sluta oroa dig. Utan försök tänk att du ska börja tro. För tron är botemedlet mot oro och ängslan. Vi behöver inte ta bort oron och sen plocka in tron, utan vi får börja med tron och fylla på med tron i våra liv. Och så får den kanske långsamt, kanske blixtsnabbt tränga undan oron istället. För med tiden så får vi lära oss att tro och att växa i tro så som Jesus lär oss. Och där motas oroligheterna i vårt inre bort mer och mer. Och tron är ju inte något diffust. Tron är någonting vi får fästa på en person. På Guds rike som är verklighet. Och tron handlar inte om att tro på Guds, inte bara om att tro på Guds existens, utan att vila i, förtrösta på Jesus. Och tron i vår tid, vårt samhälle, så kanske tron mer ses som någonting som vi gör när vi inte riktigt vet. Jag tror att det är så här. Eller, om man tänker i samhället i stort och bland andra som inte är troende, inte går i kyrkan, inte har någon annan typ av tro heller. En del tänker att så här, men det är för dem som behöver en krycka i livet, eller det är de som behöver hjälp eller så där. Och då tycker jag att det finns ett häftigt citat som jag kom över i veckan av en franciskan, en franciskansk präst i katolska kyrkan som heter Father Richard Rohr. Och han säger så här: mina forskarvänner har kommit på saker som osäkerhetsprincipen och svarta hål. De är villiga att leva i föreställda hypoteser och teorier. Men många religiösa människor insisterar på svar som alltid är sanna. Vi älskar avslut, fastställande och tydlighet, och samtidigt som vi tror att vi är troende. Vad konstigt att själva ordet tro har kommit att betyda sin raka motsats. Och så som jag uppfattar det han säger, liksom att tro är något annat än teorier och hypoteser. Det är ingenting som vi skapar, utan det är liksom, vi fäster inte tilliten till någonting som vi själva har kommit på. Utan tron söker en sanning som håller i alla tider. Och det är någonting att vila i. Och den här stunden nu så vill jag bjuda med er att söka efter vad det praktiskt kan innebära i mitt liv, i ditt liv. Att tro på att Jesus är vägen. Att tro att han är sanningen. Vad innebär det att tro att Jesus är livet? Hur kan det se ut i ditt liv? Hur kan det vara med och forma och påverka i mitt liv? Så Jesus säger till lärjungarna att han ska lämna dem för att sen komma tillbaka, hämta dem till sig, för att de ska vara det han är. Han vill ha gemenskap med oss, både nu och sen. Och så säger han att de känner vägen dit han går. Återigen så kommer den här förvirringen, men vad menar han nu? Vilken väg? Vad pratar han om? Och den som är bra på att ställa de här frågorna är Thomas. Ärligheten Thomas vill jag kalla honom mer än Thomas tvivlaren, för han säger nu ofta det som en del andra tänker. Och han uttrycker aldrig sin tro starkare än vad den faktiskt är. Och det kan vi lära oss av. Men Thomas med sin ärlighet, han ställer den frågan att vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna den vägen? Och erkänner på något sätt för hela lärjungaskaran att vi förstår inte Jesus. Jag tänker att Jesus vet att den här frågan kommer. Jag tror inte att han blir förvånad. Det är som att han nästan bjuder in till och lockar dem till att ställa de här frågorna för att deras liv och deras tro ska få fördjupas. Och följa Jesus djupare. Och det vill jag också uppmuntra oss alla till, att ställa frågor till Jesus när du inte förstår. Vad menar du? Vad gör du nu i mitt liv? Jag förstår inte. Så ställ de frågorna till honom. För att han vill ta dig djupare. Han vill ta dig vidare tillsammans med honom. Och Jesus är, han pratar både om en väg som leder till ett mål. Faderns hus. att vara i gemenskap med Fadern. Och så pratar han om vägen i sig. Och en väg leder ju alltid någonstans, oavsett vad det är för typ av väg. Det kan leda till en återvändningsgränd, det kan leda till ett hus, det kan leda till en korsning. Ja, det leder ju alltid vidare. Och livet vårt har ju också ett slutmål. Att få vara hos vår pappa i himlen. Att få vara i hans närvaro, att få vara i hans ansiktesljus. Och det var någon fras här i första sången, nu kommer jag inte ihåg exakt, men någonting om att vi får leva i den redan nu. Vi får leva i den evigheten redan nu. Och det är också sant. Men det finns också som ett slutmål för våra liv. Och vägen som vi vandrar på, vägen i sig som man frågar efter, det svarar ju Jesus så enkelt på: jag är vägen. Jag är vägen. Jesus är vägen till Gud, eftersom han själv är uppenbarelsen om Gud. Jag tänker att Jesus är den enda som kan säga: följ mig. Och du hittar rätt i detta universum. Han är den enda vägen till Fadern. Och i livet så har vi många vägar att gå på, många vägval vi ställs inför. Vi ska välja hur vi vill göra med familj, boende, arbete, livsstil, hela tiden mängder med vägval. Och vi väljer också mer eller mindre aktivt en väg att gå på när det kommer till andlighet och religiositet. Där finns också många vägar. Och det kan vara bra för oss att reflektera kring. Det finns olika religioner. Det finns olika uttryck för andlighet. Utöver alla olika kristna kyrkor och samfund. Vi har olika hemgrupper och gemenskaper. Men om man tänker utanför kyrkan, utanför den kristna tron, så finns också så otroligt mycket vägval när det kommer till andlighet för människor att välja mellan. Och jag tänker att för de flesta svenskar idag så är begreppet andlighet mer nära till hands än en religion. Jag tänker också att det är ju vi bär ju den sanna, vi är ju inte bara religiösa, vi är också andliga. Så att de står inte i motsats till varandra. Men det andliga sökandet har många alternativ. Och inom nyandligheten eller New Age så dukas det upp ett smörgåsbord. Det finns massor av möjligheter att testa och smaka för att mätta den andliga hungern som människor känner. Ta av det som du tycker ser gott ut. Är du intresserad av kraftsedlar, tarotkort, så testa det lite. Är du intresserad av medium eller att tala med andar på något sätt, så fördjupa dig i det. Det går jättebra. Det är en bred väg och du kan gå lite vart du vill på den. Det börjar ganska lätt och smidigt. Det är inget krångel. Det är framförallt inte så mycket måsten. Men den här breda vägen smalnar av och, som Jesus säger, leder till fördärvet i längden. Och istället är den väg smal som leder till livet och till större frihet. Där bedrar skenet ordentligt. Och därför tänker jag att Jesus kommer med dessa ord, och därför behöver vi dem också idag. När Jesus säger att jag är vägen. Och det han hjälper oss och vår tid att förstå att vägen är smal. Men det leder till livet. Och livet med Jesus är ingen motorväg. Det går inte alltid snabbt. Man har inte alltid jättemycket utrymme att röra sig på. Jag tänker att det är mer som en bergsklättring på smala stigar. Men i slutet av den stigen så finns en plats som ingen motorväg kan ta dig till. Det finns vissa platser som vi bara kommer till till fots. Och en är vägen till Gud. Och en är den vägen till att mätta den andliga hungern som varje människa är skapad med. Så att tro att Jesus är vägen, det är också att acceptera att jag kör inte på en motorväg. Jag kan inte alltid köra så snabbt som jag vill. Det är mer stigen som bestämmer hur livet går än hur jag kör bil. Stigen bestämmer mer än hur jag kör. Och att vandra med Jesus på vägen till Fadern, det innebär inte att vi aldrig snubblar och snavar, skrapar knäna eller tappar fotfästet, att vi aldrig frågar eller tvivlar. Jag har en vän som jag träffade i veckan som var i Sydafrika nyss med sin familj. Hans fru är därifrån och han och hans svåger var och klättrade upp på ett av de högsta bergen. Jag tror att det är ett av de högsta bergen i södra Afrika, 3000 meter. Dit går ingen motorväg. Det var liksom... Han beskrev det som att klättra med fötterna på ena sidan och liksom hålla emot med ryggen på andra sidan klippan. Ibland var det inte ens stigar. Så. Där är det lätt att snava. Ibland är stigarna sådana. Att vi inte riktigt vet hur ska vi komma upp här. Men vi går hand i hand med mästaren själv. Vi går hand i hand med han som har stakat ut den här stigen. Och därför behöver vi inte oroa oss. För att vi vandrar med honom som har skapat oss och som har skapat stigen. Han vet både hur våra fötter och våra ben funkar. Han vet hur stigen är utformad. Och där kan vi vara trygga med. Och att tro att Jesus är vägen till syftet med våra liv, till gemenskap med Gud. Låt också få väcka en längtan i våra liv efter att bjuda med fler på den stigen. Fler, att bjuda med fler att upptäcka och testa den snåriga stigen istället för den breda motorvägen. Det är ju inte konstigt om det lockar med smörgåsbord och motorväg. Om ni är med på mitt bildspråk här nu. Det är inte konstigt. Så låt oss aldrig döma någon som ger uttryck för sin gudslängtan genom ett andligt sökande. De söker ju efter Gud men hittar kanske inte den här snåriga stigen upp på berget. Då är det lättare att köra runt på motorvägen vid bergets fot. Det behövs människor som står och pekar, här finns det en annan stig. Med ett annat mål, med en bättre utsikt. Låt oss göra oss tillgängliga att vara nära och vägleda andra. Närmare Jesus. Så kan du peka på den smala stigen med ditt liv den här veckan. Som kommer och bjuda med andra att ta några steg och testa. Att vandra med Jesus. Vad innebär det att tro att Jesus är sanningen? För Johannes, lärjungen och författaren till det evangeliet så är sanningsbegreppet väldigt viktigt. Han använder det i olika former 48 gånger i sitt evangelium. De andra evangelisterna har det kanske 10-tal gånger var. Sanningen är viktig. Det är motsatsen till lögn. Sanningen talar om verkligheten. Och genom att lära känna Jesus så lär vi känna sanningen. Och som man säger i kapitel 8, att sanningen gör er fria. Och sanningen är Guds väsen. Han kan inte ljuga, han kan inte luras, han är skaparen av allt och därför äger han också själv sanningen. Det är inget som vi kan hitta på och skapa själva och skapa en hypotes kring och säga det här är sant. Utan Gud själv äger sanningen. Och en utmaning för oss kan vara att urskilja sanningen i våra egna liv. För Gud finns det ingen maktkamp. Han är störst, bäst och vackrast i alla situationer. Det finns ingen kraftansträngning mellan honom och djävulen. Gud är överlägsen. Däremot så kan det finnas en sanningskamp i våra liv. Vilken sanning låter jag ta plats i mitt liv? Är det lögnen som kommer någonstans ifrån? Eller är det sanningen från Gud? Och ibland vet vi inte alltid vad som är vad. För det finns så många röster, det finns så mycket intryck. Det finns så många påståenden som säger sig vara sanna. Och många av oss har fått höra saker, kanske som barn eller tonåringar, som har påverkat oss. Oj, vad lång du är. Har du funderat på att gå på diet? Jag vill inte leka med dig. De där jeansen är så ute. Små saker, men som gång på gång kan bygga upp lögner i våra liv om vilka vi är och vilket värde vi har. Och ibland har det format oss mer än vad vi vill kanske erkänna eller förstå. Och det enda som kan hela och driva bort det är sanningen. Och för att sanningen ska kunna göra det så behöver vi ibland gräva i våra liv. Och jag vill uppmuntra dig att be Gud, finns det någon sån här lögn som har fått ta plats i mitt liv, som har fått forma mig, som jag kanske inte varit medveten om? Gud, uppenbara det så att jag kan få bli mer hel och mer lik dig. Och be Gud att ersätta de lögnerna med hans sanningar. Att du är skapad med ett syfte, att din närvaro och ditt deltagande är betydelsefullt, att du är vacker eller vad det nu kan vara för sanning som behöver ta plats i ditt liv. För du har rätt att leva i en frihet som Guds barn. Och den friheten gäller också tankebanor eller tankebyggnader som vi har fått med oss kanske från långt tillbaka. Du har rätt att bli fri från dem. Och Gud kan vägleda dig i det. Och jag vill uppmuntra dig, om det dyker upp någonting sånt, så gå och samtala med någon. Man måste inte vara i en livskris för att gå i själavårdssamtal. Man kan gå dit för att få vägledning och för att få en större frihet och en djupare helhet i våra liv. Låt oss få ta bort skammen som det kan vara kring att gå i samtal och be om hjälp. För om jag tror att det Jesus säger är sant, hur formar det mitt liv? När Jesus säger att jag inte behöver oroa mig, tror jag att det är sant? Att jag inte behöver oroa mig? Tror jag det? Inte alltid. Och när Jesus säger att ni ska utföra gärningar som är större än de som jag har gjort, tror jag att det är sant även idag? Vad innebär det för mitt liv? Hur låter jag den sanningen få händer och fötter? Hur påverkas min vardag av att Jesus är sanningen och det han säger också är sant? Och kanske kan du nästa gång du läser din bibel fråga Helige Ande hur han vill vägleda dig att leva ut att det du läser är en sann verklighet. Vad innebär det att tro att Jesus är livet? Och jag tänker att det finns det ljus. Vissa blommor på kvällen när det börjar bli mörkt och slutar de sig. Sen på morgonen, solen kommer och dagen grid och öppnar de sig. Det är som att de söker sig till ljuset. Det är nästan som att de får nytt liv igen. Jag tycker det är så otroligt vackert. En vän till mig som heter Hanna. Hon har en väldigt stark känslighet och en stark urskiljningsgåva. Och hon har också en väldigt stark längtan att få se människor möta Jesus. Och särskilt de här andligt sökande människorna, att få se dem möta Jesus. Så hon har rört sig i mycket nyandliga kretsar och särskilt festivaler. Där det samlas många på en plats och där har hon tillsammans med ett team byggt upp ett tält. Där de har bön, där det finns lite lovsång, där de inte står och predikar Jesus på det sättet. Utan börjar med att möta, var är den här människan någonstans? Vad vill Jesus göra i den här människan? Och på de här festivalerna så har hon mött häxor och medium och alla möjliga andligt sökande människor. Och på en sån här festival så pratade hon med en man som var väldigt aktiv i, jag vet inte exakt, med medium på något sätt eller så. Och han berättade hur han på något sätt så ljus eller färger över människor. Och så sa han att ni kristna, ni har ju det starkaste ljuset. Oslagbart, det starkaste ljuset. Men ni går med nerböjda huvuden. Och sänkta axlar. Om ni förstod vilket ljus ni bär, så skulle ni sträcka på er. Och det är... Okej. Här är någon som inte bekänner Jesus som Herre. Som ser att du som gör det. Du som bekänner Jesus som Herre. Du har det starkaste ljuset i den här världen. Du äger det. Det finns över ditt liv. Och det är en verklighet. Det är inte bara bildligt. Utan den verklighet. Och samtidigt så sorgligt att det ofta är som man säger. Att vi går lite. Med lite sänkta axlar. Lite nedböjt huvud. För att vi inte själva ser vad det är vi äger. Vad det är vi har i Jesus. Och ibland kanske det känns så. Som att livet med Jesus är en börda. Att det är en tyngd. Det skulle vara lättare om jag inte behöver försöka förstå vad som är Guds plan med mitt liv. Vad är Guds vilja med det här? Vad vill han att jag ska välja i mitt liksom, yrkesval? Allt det här. Ibland kanske det känns som att det skulle vara lättare. Men ljuset. Det absolut starkaste av alla ljus finns ingen annanstans. Och det ljuset är där finns liv. Livet. Det mest levande livet av alla möjliga. Det är med Jesus. Det finns bara där. Och ju mer jag tar emot den vissheten, desto mindre beroende blir jag också av att söka livsglädje i annat. Desto mindre beroende blir jag av bekräftelse av att jag har en fin trädgård. Eller att mitt liv verkar så spännande. När vi får se och förstå mer vad vi äger i Jesus, så är det livet det mest spännande, det mest levande vi kan leva. Och jag tror att helige ande kan uppenbara för oss gång på gång och djupare och bredare och högre vad det innebär. Att Jesus är livet. Att han är uppståndelsen och livet. Att han har kommit för att vi ska ha liv. Och liv i överflöd. Det är vad Jesus har sagt. Att du som Guds barn har rätt till liv i överflöd. Så känner du dig torr, svag eller till och med kanske död på insidan. Så vill Gud komma med sitt levande vatten. Jesus har lidit och dött och uppstått för att du ska ha liv i överflöd. Så nöj dig inte med mindre. Du har rätt till det. Ibland lever vi inte i det och det är också okej. Men vi har alltid rätt att längta efter ett liv i överflöd. Sök efter det tillsammans med andra. Jag blev väldigt uppmuntrad och glad över att det efterfrågas en plats att liksom prata och reflektera över predikan tillsammans. Det är ju något som man som predikant känner att det är det här vi vill. Yes! Det handlar inte om den här stunden utan det handlar om vad är det Gud säger här som formar mig och min vardag så att jag kan bli ännu mer lik honom och berätta om andra för honom. Och att skapa en plats för den gemensamma reflektionen. Det är så gott. Och jag har några uppmaningar och frågor i slutet här som du för dig själv kan få ta med dig. Men om ni vill också kan samtala om vid det bordet sen. Om du känner oro och ängslan, be inte först att Gud ska ta bort det, utan be Gud om tro. Den kommande veckan, hur kan du leva på den smala stigen och peka på den för andra? Vilka lögner har du trott på där helig ande behöver uppenbara för dig vad Jesus säger? Och Jesus är livet. Och du äger i honom det starkaste ljuset av alla i detta universum. Så sträck på dig. Sträck på dig. Ja, Jesus, tack för att du är den du är. Och tack för att det är dig vi får fästa vår tro på. Att det är dig som vi får fästa vår blick på. Att du är den enda som kan säga jag är vägen och sanningen och livet. Att du är den enda med den auktoriteten och mandatet att säga följ mig och leda oss rätt i denna värld och i detta universum. Genom dig får vi leva i gemenskap med vår skapare och vår pappa. Tack för dig Jesus. Så vi ber heligande och jag ber nu heligande att det som du vill säga till varje hjärta, låt det få vara frön som sås eller vattna på den plantan som redan växer. Låt det som inte är för nu liksom få blåsa bort med din vind. Och min bön är Gud att du ska låta oss alla få växa närmare dig. Både här och nu, men också mitt i vardagen som vi lever. Och fortsätt att uppenbara för oss var och en vad det innebär att leva och tro att du är vägen, sanningen och livet. Amen.